Hallå, Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Fatima, vad var ditt starka kort i skolan? Vilket ämne?
Jag höll på att säga alla ämnen. Jag kan säga vilket som var mitt svaga kort.
Ja.
Gymnastik.
Gymnastik. Du, var en hejare på historia?
Ja.
Vad bra. För första frågan, den är från Berit Uppsala.
Mm.
Berit skriver, hej, jag lyssnade på episod 5 där Fatima berättade om rånmördaren Johan Alfred Ander som 1910 dömdes till döden och avrättades på Långholmen.
Mm.
Vilken typ av straff fanns det förr om åren? Och Berit undrar också, finns det något av de straffen som du vill återinföra? Olika typer av straff?
Ja, olika typer. Alltså det fanns ju såna här... Det beror ju lite grann på hur långt tillbaka i tiden vi ska sträcka oss. Jag menar, vi har ju haft häxbränningar och en massa andra såna här saker. Men stegling till exempel.
Stegling?
Ja.
Är det att man slår en steg i huvudet på någon?
Ja,
eller?
Just det. Ja, precis. Nej, stegling skedde väl i regel, som jag minns det, i efter... att döden hade inträtt, så att man avrättar den här personen på ett annat, på ett sätt, kanske högg huvudet av personen i fråga.
Oh.
Sen tog man och högg isär kroppsdelarna och så placerade man dem på en typ av, ja, det såg nästan ut som trähjul så här. I anslutning till varandra, så huvudet på en och ben och sånt på en annan, och så skulle de väl vara där liksom till allmän beskådan. Det var ytterligare ett straff i straffet.
Sinnessjukt ju.
Ja, och sen fanns det sånt där rådbråkning, tror jag att det kallades för, när man alltså faktiskt gick lös på den här människan medan människan var levande och slog sönder vartenda ben i hela sabla kroppen. Men vitsen var att människan skulle överleva detta och känna den här smärtan, va?
Ja, det är ju vansinne alltså i mina öron.
Mm.
Sinnessjukt. Hur länge sedan pågick det här då? Pratar vi 100 år sedan, 300 år sedan, 1000 år sedan?
Nej, men alltså så sent som i slutet på 1700-talet, jag tänker i samband med mordet på Gustav III, så tillämpar man ju den här typen av straff.
Okej.
Okay. Ankarström då, som avrättades för mordet på kungen.
Just den mannen, alltså Ankarström, mördade Gustav III, va? Hur fick han sluta sina dagar? Nackskott, eller?
Nej, så lindrigt var det inte. Han blev halshuggen, men faktum var att, som jag kommer ihåg historien, så under 3 dagar innan den här slutliga halshuggningen så piskas han och hånas under 3 dagar på Riddarhustorget, på Hötorget och på Nytorget.
Är det sant?
Ja, och under allmän beskådan, och folk fick spotta på honom och sådär.
Så vill man göra en mordresa bak i tiden, åk till, vad sa du, Nytorget, Hötorget
och Riddarhustorget.
Där har det försiggått det här alltså?
Ja, ja, absolut. Och det var naturligtvis inte bara Ankarström, men det, hans öde är ju beskrivet, så att säga, av samtida berättare. Så därför så vet vi. Man kan säga att sen fick han, det är också så absurt, han fick en vecka att vila innan han slutligen skulle... Så först så slår man honom sönder och samman under 3 dagar. Sen får han en vecka att vila. Så ska han förbereda sig för döden. Och där får han ju prata med en präst och så vidare. Och sen får han en rejäl måltid, och dagen efter så för man honom då på vagn upp till, jag tror att det var Det var ute vid Hammarbyhöjden någonstans.
Mm-hmm.
Så, som den här galgbacken låg då, där man skulle avrätta honom. Men man högg av honom huvudet, och man högg också samtidigt av honom högra handen.
Mm-hmm.
Det ingick också i det här straffet. Och sen råkade han ut, och efter att han hade blivit avrättad, så råkade han ut för det här som man kallar för stegling. Va?
Mm-hmm.
Så att det finns i samtida vittnesmål om hur man 14 dagar efteråt gick och tittade liksom på hans huvud som satt uppspikat där då på ett hjul.
Mm.
Det intressanta är att i samband med att man utsätter människor för stegling, så sprättar man alltså upp dem och begraver inälvorna.
Mm.
Så alla de inre organen och tarmar och hela härligheten, det begraver man. Men resten av kroppen slängs upp på de här hjulen då till allmän beskådan.
Okay.
Särskilt huvudet.
Mm. Du ber i ton fråga också så här: ja, finns det något av de här straffen som du vill återinföra? Alltså kort och gott, ska Nytorget och Slussen och, eller vad sa
Skanstull.
Vi? Skanstull. Nej. Nytorget.
Riddarhustorget, Hötorget.
Ja, skulle du vilja återföra de här barbariska...
Vi kör bort handlarna från Hötorget och hugger huvudet av folk istället. Nej, det tycker jag verkligen inte att vi ska göra. Jag tycker att det här är absurt, och det hör naturligtvis inte hemma i en modern rättsstat.
Det hör till historien.
Ja.
Viola har en fråga.
Mm.
Vård och inte fängelse, ungefär så. Vissa mördare döms till vård medan andra får fängelse.
Mm.
Hur kommer man fram till vilken påföljd som är lämplig? Viola skriver också: skulle vilja veta vad som händer om en åldrad och senildement person begår ett mord. Alltså ett mord som personen inte är medveten om att den begått.
Mm. Ja, det är ju spännande. Alltså, hur kommer man fram till vilken påföljd som är lämplig? Ja, det är ju en bedömning som domstolen gör, va, utifrån det material som har lagts fram. Va?
Mm.
Och sen så har man ju möjligheten till de här P7-orna och den utökade rättspsykiatriska...
P7, alltså stor sinnesundersökning,
ja,
kan man säga.
Ja, det är en liten. P7-an är en liten. Den stora är en...
RPU, va?
Ja, precis. Rättspsykiatrisk undersökning.
Mm.
Alltså, om den som misstänks för ett brott lider av allvarlig psykisk störning, det har vi pratat om tidigare. Det är ett juridiskt begrepp. Där inunder hamnar till exempel psykoser.
Mm.
Då kan ju domstolen döma personen. Om personen fortfarande då i samband med att man ska lagföras för den här gärningen fortfarande har ett vårdbehov, då kan man ju döma till en rättspsykiatrisk vård. Man bör döma till en rättspsykiatrisk vård, annars är det faktiskt fängelse som gäller. Man har möjlighet i synnerliga skäl, om brottet är särskilt grovt och så, att döma till fängelse ändå. Det finns ju också någonting som heter kontraktsvård, och det är väl kanske lite längre ner på skalan. Men då får man möjlighet att genomgå en behandling istället då för att dömas till fängelse.
Mm.
Man brukar kalla, eller egentligen så heter väl det här, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.
Mm.
Det är ju också
en möjlighet.
Kan det
gälla kanske någon senildement person, eller?
Ja, alltså... Man kan säga att i det här kontraktet finns en plan för behandling av det underliggande problemet, det problem som har lett fram till det här brottet. Va?
Okay.
Till exempel att man har en missbruksproblematik eller någonting annat.
Mm.
Och det är ju lite svårt, för att det är ju inte så. Är du senildement så är du ju senildement. Det är ju svårt att vårda bort en senildemens, tänker jag. Va?
Mm.
Så att istället så hamnar vi nog då, om vi pratar en person som är senildement och som begår ett mord, ja, då handlar det ju om att för det första så man hålls ju ansvarig oavsett för gärningen.
Mm.
Så personen kommer ju att dömas för ett mord, men sen så får man gå in och titta då i det man kallar för påföljdseftergifter. Man får börja diskutera, finns det förmildrande omständigheter här?
Mm.
Och de hittar man ju i 29 kapitlet 6 paragrafen brottsbalken.
Mm.
Och där står att vid straffmätningen, alltså hur å ena sidan är du dömd till ansvar för handlingen, men frågan är på vilket sätt ska du eller kan du straffas för den här gärningen?
Mm. Vad blir det då i praktiken?
Ja, då får man, ja, till exempel så står det ju punkten 2 här, att om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff.
Mm.
Eller man talar om att personen i fråga, ja, på grund av sjukdom och sådana saker kanske inte har förmåga att förstå vad han eller hon har gjort. Så man hamnar liksom under den kategorin.
Mm.
Har den här personen ens ett uppsåt? Mm. Har den här personen förmåga att förstå den här handlingen?
Och har den inte det då? En senil gubbe?
Ja, då får man vårda den här personen.
Vårda. Mm. Mm. Det står ju oftast mellan vård och fängelse. Eller det står väl alltid mellan de två alternativen. Ett fall som jag har kikat lite på, det är det här dubbelmordet utanför Hudiksvall, Råbo, en liten by uppe i Norrland. Dubbelmordet, det var inträffat så 2016, bara ett par dagar före julafton. Och det var alltså två personer som förlorade sina liv. Det var en 71-årig kvinna och en 62-årig man. Fruktansvärt.
Det är två dagar före julafton 2016, den 22 december. En 20-årig man, som vi kallar för Jimmy, kliver på en buss i Hudiksvall. Han åker ut till Ilsbo, en liten by som ligger knappt 2 mil utanför Hudiksvall. Därifrån tar han en taxi till Råbo. Också Råbo är en liten by. Den ligger lite drygt 1 mil utanför Hudiksvalls centrala delar. På Norra Råbovägen 2 knackar Jimmy på ett hus där det finns två personer. 71-åriga Vanja och 62-årige Kjell. Jimmy ger ett förvirrat intryck och Kjell ringer SOS Alarm. För 112-operatören berättar Kjell att en kille knackat på dörren hemma hos honom och att killen uttryckt att han drabbats av minnesförlust. I domen skriver Hudiksvalls tingsrätt, citat: i samband med att Kjell berättade detta för operatören skrek Kjell plötsligt att killen hoppade på honom. Kjell ropade sedan: ge dig, vad håller du på med? Operatören fick därefter, trots upprepade försök, inte kontakt med Kjell eller någon annan. I bakgrunden på samtalet kan emellertid höras höga och ångestfyllda skrik från en kvinnoröst, följt av tunga andningar och ett gnyende läte från en kvinnoröst. Slut, citat. Jimmy har haft med sin kniv till adressen. Med den har han först utdelat 21 hugg mot Kjell. Huggen har träffat Kjell i hans huvud, hals, armar och kropp. Därefter har Jimmy gått till knivattack mot Vanja. Han har träffat henne i hennes huvud, hals, kropp och vänstra arm. 20:11 på kvällen kommer den första polispatrullen fram till fastigheten i Råbo. Vanja och Kjell är döda och någon gärningsman syns inte till. Under natten och morgonen väller det in poliser i den lilla byn. Polishundar söker igenom området och helikoptrar hovrar i luften. Nationella insatsstyrkan kallas in för att kunna verkställa ett eventuellt gripande. Dagen efter dubbelmordet, den 23 december 2016, kliver det in en ung man på Hudiksvalls sjukhus. Det är Jimmy. Klockan är 9 på morgonen och Jimmy söker vård för en skärskada han har på sin högra hand. Sjukhuspersonalen lägger ihop 1 och 1. Handskadan och händelsen föregående natt som media rapporterat om. Sjukhuset slår larm till polisen och senare samma dag, alltså den 23 december 2016, anhålls Jimmy för att ha berövat Kjell och Vanja deras liv. Vi har åklagare Christer Sammens i Sveriges Radio P4 Gävleborg.
Han har ju själv sagt att han har haft tankar på att han har velat mörda folk. Alltså det är det han säger och uttrycker i olika sammanhang. Och det är det han har satt i verket nu helt enkelt. Vi har även så att säga gått igenom hans dator. Och där kan vi ju se hur han själv har valt den här platsen med omsorg och titta sig omkring för att hitta de här människorna.
Så det har varit planerat?
Ja.
Jimmy, den 20-årige mannen, får gå igenom en rättspsykiatrisk undersökning. Den kommer fram till att han lidit av en allvarlig psykisk störning under dubbelmordet i Råbo. Att han haft svårt att skilja på dröm och verklighet. Jimmy anses inte ha varit medveten om sitt handlande. Och i slutet av juni 2017 faller domen i Hudiksvalls tingsrätt. Den 20-årige mannen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Den här kvinnans dotter, hon heter Katarina Wessner. Mm. Hon har skrivit en bok om just det här. Vad sätter ett mord för spår just i familjen, de efterlevande?
Ja.
Mordet på min mamma, när ondskan tar sig in, heter boken.
Ja, just det.
Den boken ska i alla fall jag läsa efter det här. Ska vi ringa Carina och prata om det här?
Ja, absolut.
Hej, det är Carina.
Ja, men hejsan Carina, det är Ola.
Tjenare.
Hur står det till?
Jo då, jag har satt mig i fåtöljen och pustat ut med, och jag har kaffe framför mig, så att det är väl skapligt. Jag hann hem.
Samma här, vi har varsin kaffe framför oss. Framför mig sitter då Fatima Adberg. Ska ni säga hej till varann?
Hej Carina.
Hej. Ja, kul att höra din röst också.
Julen 2016, den blev verkligen en mardröm för dig Carina. Två dagar före julafton så drabbades du och din familj av det värsta man kan vara med om. Det är så sorgligt att det finns faktiskt inga gränser. Din mamma, hon blev mördad.
Mm, utan egentlig orsak. Alltså oväntat av en okänd gärningsman.
Dessutom det, ja.
För oss okänd.
Nu har det gått 8 år. Carina, läker tiden några sår?
Både ja och nej. Sår har ju en förmåga att lämna ärr efter sig. Och så är det ju även med sorgen, tycker jag då.
Mm.
Ibland är man jätteledsen för att då kommer man på någonting och man tycker att det är bedrövligt att inte mamma fick den tid hon faktiskt ville ha. Att någon liksom bara ryckte bort henne och tog av henne rätten att leva. Så, och det tycker man ju bara... Ja, rent bedrövligt. Men samtidigt så är det ju inte på samma sätt att man tänker varje dag längre.
Inte varje dag?
Nej.
När kommer det då, de här stunderna, när du tänker på det här?
Alltså det kan komma när som helst. Det kan komma om jag tittar på ett fotografi, om jag går ut i skogen och ser någonting. Att ja, där påminner om mamma eller någonting. Eller att jag åker hem till Råbo. Då finns hon ju inte där, utan där bor ju pappa själv nu då. Och det är ju ibland när jag tittar på mitt barnbarn, då tänker jag undra vad mamma hade sagt om hon hade fått träffa henne. Och sen så är det ju varje halvår så får vi ju besked från åklagarmyndigheten om att det är dags att förnya yrkandet av vård eller intagning, eller hur man nu ska uttrycka det. Och då blir man ju också påmind. Och vi kanske får ett brev eller någon meddelande om att nu har han beviljats permissioner till de och de platserna eller så. Så att man blir ju aldrig av med, om man säger så. Och vi vill ju också veta. Så att det är ofta som man...
Ständiga påminnelser. Sen är det väl också så, jag kan tänka mig det i alla fall, du vet, bekanta vänner.
Ja.
De påminner väl också, kanske ibland, i fel stunder. Är det inte så?
Mm. Jo, och jag själv blir på mig, bara tittar mig i spegeln. För jag är ju väldigt lik min mamma. Och ibland träffar jag bekanta som hajar till när de ser mig. Och liksom, oj, jag trodde det var Vanja. Och så, ja, men nu var det ju jag. Liksom. Och ibland när jag tittar på mig själv på kort.
Mm.
För jag har ju blivit 8 år äldre också. När jag ser mig själv då på kort, oj vad likt mamma jag är alltså. Så att, ja, det är så mycket. Och mina vänner var ju också mammas vänner. Och mamma var ju sjuksköterska. Hade samma kollegor som jag har haft och som jag känner fortfarande och sådär. Så att det är ju, det går inte att låta bli.
Det är ett sår.
Ja. Ja.
Hur gammal blev din mamma?
71.
Du, när jag pratar med folk som förlorat sina nära och kära på det här sättet, då brukar jag alltid fråga så här, vad vill du att jag ska säga när vi pratar om mördaren? Ska jag säga mördaren, eller ska jag säga personens namn, eller ska jag kanske säga gärningsmannen, gärningspersonen? Carina, hur vill du att jag omnämner den här personen, han som tagit din mammas liv?
Ja, jag själv säger ju aldrig hans namn. Jag säger gärningsmannen eller mördaren. Sen känner jag också att naturligtvis får andra människor säga hans namn även om inte jag vill göra det. Jag vill inte personifiera honom. Jag vill inte att han ska ta min energi. Jag har stängt in han i ett svart tomt hål utanför min kropp. Och där befinner han sig. Och ibland när jag pratar om honom så här så är det ju som att man lyfter på en liten glugg. Öppna lite grann och så får han in lite syre där. Men jag tycker inte att det är något värde i att benämna honom med namn.
Nej.
Sen tycker jag naturligtvis, jag hatar inte gärningsmannen. Han är sjuk. Sen hatar jag det han har gjort naturligtvis.
Mm.
Men Jag vet att andra gånger så är det ju någon reporter eller så där som, eller journalist som har sagt något annat namn. Alltså namnet är fingerat.
Ja.
Men jag säger ju oftast gärningsmannen.
Mm. Vi gör så här att vi lägger lite fokus på din mamma nu, på dig. Vanja hette hon. Vem var hon?
Mamma, hon var en rolig person som hade lätt för att skratta. Lätt till råa skämt. Hon kunde tända till jättesnabbt så här, bara puff. Och sen kunde hon skratta i nästa ögonblick. Eller hon blev tokig om hon inte hittade någonting som hon letade eller så. Men väldigt kärleksfull och kunde liksom... Hon skämtade mycket med sina barn och barnbarn då. Och hon tyckte om att bo där hon bodde, i naturen. Hon hade mycket vänner. Hon var ju en sån som kunde se saker. Hon hila lite, så där hon kunde lite sånt.
Och ja, hon var lite sajda. Lite sajda.
Ja, exakt.
Du, när gick ni varann på nerverna då, du och din mamma Vanja?
Ja, när kunde det vara? Det kunde ju vara vad som, alltså när vi hade en djup diskussion om vad som var rätt och fel inom vården. Eller att vi pratade om Gud, eller vi pratade om precis vad som helst, så kunde vi ha olika åsikter. Men vi redde ju alltid ut det. Så att, jag vet ärligt talat inte. Ibland blev jag lite trött på henne när hon skulle ha hjälp med sina strumpor. Varenda gång hon
gick med stödstrumpor eller?
Nej, vanliga strumpor.
Vanliga strumpor, okej.
Ja, hon hade kryckor. Gick på kryckor. Hon hade sådana smärtor på slutet under många år. Och de sista åren alltså, då hade hon ju svårt att böja sig för att det gjorde så ont i höfterna. Och när vi var ju på behandlingsbad tillsammans, hon och jag, med reumatikerna.
Just, okej.
Okay. Ibland då, så kan du hjälpa med strumporna? Och det är så här, men kan du inte skaffa en hjälp med dessa strumpor? Ja. Det finns ju
du kände dig. Ja, du var lite grann strumpslaven i sammanhanget alltså.
Ja, men visst då. Men sen nu så känner jag ju så här, alltså jag skulle göra vad som helst för att få hjälparna på med strumporna igen.
Exakt. Det är så otroligt sorgligt. Jag tror inte du och jag, Fatima, vi kan ju inte förstå vad Carina går igenom.
Nej,
det är omöjligt.
Vi har ju förlorat anhöriga naturligtvis, men inte på det här viset. Nej. Det är väl det. Nej.
Och jag har läst någonstans att var det inte så att om vi säger den här tiden som det tar att liksom komma över en förlust, att den är fem gånger längre när det är på det här sättet. Alltså olyckor händer och sker, folk blir påkörda och så, men en annan människa kliver in och tar ifrån en persons liv, då blir det så mycket värre.
Ja, men det är en helt annan typ av trauma. Alltså man måste ju angripa det på ett annat sätt.
Ja, man måste ju göra, man kan ju aldrig få tid heller att börja sörja förrän allt är klart med utredning och rättegång och skadestånd och allt sånt. Och när det är klart och har lagt sig, då kan man liksom påbörja någon slags sorgprocess. Och den tar ju ännu längre tid, för att man ska ju också acceptera det som har hänt. Även om man inte gillar läget, så måste man ju bara acceptera att människan är död.
Mm. Hur långt har du kommit då, Carina, i den fasen?
Jo, men jag tycker nog, jag har ju skrivit en bok som har hjälpt mig väldigt mycket i just bearbeta. För då skrev jag, läste högt flera gånger det jag hade skrivit, och då var ju det som en bearbetning. Och sen åker jag ju också ut och föreläser ibland och berättar om det som har hänt och så. Och om hur jag och min familj har gjort för att bearbeta lite grann. Och jag känner nog att jag har nog kommit ganska långt, även om jag är ju jätteledsen. Och det finns ju trauman kvar. Till exempel så klarar jag inte av att höra en helikopter.
Mm.
Jag klarar inte av att höra sirener. Jag klarar ju av det. Jag bryter ju inte samman, men jag får hjärtklappning och blir på spänn.
Det är sådana triggers, är det man säger för timmar?
Ja, det kan man kalla det för. Det, vad jag tänker på, Carina, i det här sammanhanget. Hur upplever du stödet efter den här händelsen? Fick ni något stöd?
Nej, noll och ingenting.
Är det sant?
Mm.
Hur hanterade ni det själva då? Alltså...
Ja, alltså jag är sjuksköterska och då blev ju jag den som försökte att se till att alla fick hjälp och blev sjukskrivna och så. Och försökte, vi var ju en som någon slags sambandscentral här i vårat hem. Trångt och bökigt, 16 personer, en toalett. Alltså det var ju katastrof ibland. Och på annandag jul, då orkade vi inte längre, utan då kände jag att nu är det på bristningsgränsen. Så då ringde jag runt till olika personer som jag vet, alltså i våra bekantskapskrets, det är pastorer och andra folk som har samtalsutbildning och så. Så då ringde vi hit sådana och så fick vi möjlighet att sitta ner och prata. Det var även pensionerad präst från Ilsbo som kände pappa och så som kom. Och det var ju en slags hjälp då. Och sen vet jag att jag ringde och var arg på sjukvården angällande min syster, att inte hon fick någon tid och så. Men jag glömde bort mig själv.
Ja, naturligtvis. Det brukar vara så.
Ja, och sen mötte jag av en händelse en kurator som jag hade jobbat med som frågade lite glättsigt så här hur det var. Och då berättade jag, och hon visste ju inte alls vad som hade hänt. Hon hade ingen aning, så hon var ju chockad. Och sen på eftermiddagen då ringde hon upp och så sa hon att nu är det du som kommer och för ett samtal. Så att det var ju vi själva liksom som fick ta tag i det där. Och samtidigt så kan jag känna så att okej, vi fick lida. Men efter det här så blev Hudiksvalls kommun mer på tårna.
På vilket sätt?
De ordnade så att det blev en krisgrupp som var liksom avlönade, eller vad ska jag säga. Organiserad krisgrupp. Så att nästa fall som skedde här i Hudiksvallstrakten på våren 2017 sen, då fanns det en krisgrupp.
Okay.
Så att då blev det ju annat. Och jag är ju väldigt glad och tacksam idag att det faktiskt vart så att vårat fall fick bli en lärdom.
Ja.
För att många som jag har träffat som arbetar i kommunen och politiker och så, de har nog haft lite dåligt samvete faktiskt, att det var så dåligt som det blev.
Jag funderar lite grann på, visst fick ni väl ändå ett målsägande biträde, tänkte jag, familjen?
Ja.
Hur upplevde ni rättsväsendets stöd då, om man tar det?
Ja, alltså målsägande biträdet var faktiskt fantastisk. Alla vi i vår familj upplever att vi har fått jättemycket hjälp av honom. Och han har följt oss även. Vi kan ringa till han fortfarande och han liksom hjälper till. Det händer ju att vi får det har hänt att vi har fått en slant insatt på våra konto på grund av att vi har fått från gärningsmannen då i efterhand. Och advokaten eller målsägarbiträdet, han har verkligen varit en klippa för vår familj, tycker vi.
Ja, men det känns bra.
Ja.
Om vi går tillbaks i tiden här till julen 2016. Hur var ert sista möte?
Det var ju då någon dag innan så hade hon och jag varit på affären och handlat all julmat. Vi satt här hemma i köket och tog en kopp kaffe och pustade ut. Och det var ju mycket folk på affären och så. Och så skojade vi oss och skrattade. Och mamma tyckte att jag skulle ha skjutsat dig på rollatorn runt affären. Då hade vi haft running shopping där alltså. Och så skrattade vi. Så att vi hade ett roligt möte. Och sen träffade ju inte jag henne något mer, utan sen var det ju här, och det här var ju då, det var på en torsdag va, som det hände, och fredag var julafton, eller dagen före julafton, var det inte så?
Jag tror det, precis, stämmer bra.
Torsdagen 22, och det här, vi handlade nog på tisdag eller onsdag, och min bror var ju hem till henne med mjölk, han hade varit i en bondgård och hämtat mjölk. Så han var ju till henne bara på förmiddagen då på torsdagen och lämna 2 hinkar mjölk.
Oh.
Och så skulle mamma och pappa laga mat. Och då, så det var ju det sista brorsan såg av henne då. Och min syster som bor i Stockholm var ju ännu längre sen.
Mm. Hur fick du reda på vad som hade hänt?
Jag låg och sov och så kommer min man och väcker mig tidigt på morgonen. Klockan var väl, det var ju innan klockan 6, ja, 5:30 så där. Och han säger att du måste vakna. Det är något hemskt som har hänt i Råbo. Det är 2 som är mördad och gärningsmannen går fortfarande lös. Och jag bara sätter mig upp och tänker, oj vad har hänt? Och den här lilla byn, där vet man exakt vilka som bor.
Det är ett väldigt litet ställe det här, va?
Ja, oja. Det är bara några få hushåll som bor där året runt. Och sen är det ju sommarstugor då. Och då gick jag igenom i huvudet vilka det kunde röra sig om eftersom det var ett dubbelmord. Så tänkte jag, det är mamma och pappa. Hade pappa åkt till lägenheten eller var han kvar där? Och så var det deras grannar och sen är det grannarna på andra sidan sjön. Så det fanns 3 hus som var aktuellt.
Mm.
Och jag liksom tänkte, men någonstans inom mig så kände jag bara att nej, det är något värre. Det är något som gäller mig. Det kändes väldigt obehagligt.
Magkänslan.
Ja.
Den stämde.
Och så skrev jag snabbt till min bror och fick inget svar. Jag vågade inte ringa för jag tänkte jag väcker barnen. Och sen ropar min man ifrån köket att nu kommer Andreas. Och det är min bror då. Mm. Och då fattar jag vad som hade hänt. Så då bara rusar jag ut i farstun och slår upp dörren. Och då ser jag ju brorsans bil och pappa och han kliver ut. Och då,
du fattar direkt.
Ja, och då hör jag att någon skriker. Och sen förstår jag att det är jag själv. Mm. Och sen bara rasar jag ihop innanför dörren.
Mm. Sen blev det väl begravning ganska snart. Hur var den?
Nej,
det sista avskedet?
Alltså, ja, alltså begravningen tar ju tid. För utredningen var ju tvungen att bli klar först.
Ja, just det.
Så det tog en månad innan vi kunde ha någon begravning. Och innan vi fick se henne överhuvudtaget. Och därför var det också så overkligt. Alltså jag började på att tänka så här, det är säkert någon annan. Hur kan de vara säkra på att det är mamma som de har? Hon kanske ligger kvar i skogen och gömmer sig någonstans. Liksom att man börjar på att hitta på historier som inte var sant men som skulle vara till en fördel. Och sen fick vi ju se henne och så begravningen. Man fick ju söka dispens då för att begravningen, det tog längre tid innan man gjorde för. Men sånt sköter ju begravningsbyråerna så att det behövde ju inte vi fixa. Men det var ju också så här att vilka kläder ska mamma ha när hon begravs? Ja, vad visste vi? Vi kunde ju inte åka till huset för det var ju avspärrat.
Mm.
Så då skulle vi prata med kriminalarna om att jaha, kan ni leta efter det här och det här och det här? Och då minns jag att jag var så ledsen för att då får jag en brun papperspåse med en massa kläder i som de hade hittat och liksom lagt ner. Och då tänkte jag, varför kunde de inte ha packat i en vanlig väska? Varför måste de ta en sån här pappers... Sån här,
exakt, det blir så formellt.
Påse som påse som... Alltså det är ju en sån här, vad heter det för något? Polisen stoppar ju ner saker i påsar.
Ja, som de säkra bevis.
Ja, det blir så väldigt omänskligt.
Det var ju en sån påse. Det var ju inte någon vanlig papperskasse, utan det var ju en sån påse.
Okänsligt.
Ja, och så bara ställde jag in den för då får jag den levererad. Brorsan kommer den och han sa jag vill inte öppna den. Nej, jag gör det. Och så ställde jag den åt sidan och sen satte jag mig på golvet, minns jag, i vardagsrummet och öppnar den här kassen eller påsen och tar ut plaggen och känner man massa doft. Slår emot den liksom.
Fy fan.
Oj, oj.
Och då kände jag bara, åh, det var så tufft alltså.
Mm.
Och sen blev det begravning. Hur var sista avskedet?
Jo, men det var fint, men inte så att man kommer ihåg så väldigt mycket, men jag kände ju ändå att det kändes fint. Och vi hade ju bjudit de närmaste bara som mamma hade varit att bjuda på sin 70-årsdag.
Okej.
Okay. Och de gästerna fick komma på begravningen. Vi hade ingen öppen begravning så, för det var för jobbigt och pappa var sjuk och det var kaos på andra sätt också. Men det var fint och jag kommer ihåg att när jag kom ut ur kyrkan då hör jag en fågel som kvittra och liksom det blev, ja, det var väldigt vackert när jag kom ut ur kyrkan och det kändes som att det var, ja, att det var fint på något sätt. Mm. Även om det var ju tungt, för att då kände man att nu är det definitivt.
Mm.
Nu vet vi ju att hon är död och hon ligger där. Och så är det ju med alla som förlorar någon. Att själva begravningen är ju slutklämmen på förlusten, eller vad ska jag säga.
Samtidigt så är det väl så att förvisso, ja, hon finns inte bland oss. Men hon lever, det kanske är en klyscha, ja, och kanske en löjlig klyscha, men hon lever väl vidare i minnet och i samtal, va?
Ja, absolut. Ja, ja, ja.
Alltså, hur vill du minnas henne?
Ja, men jag minns ju henne som den här glada, skrattande kvinnan som, ja, det är mamma, så att säga. Och som alla som hon känner, ja, tänker, man tänker på Vanjas skratt. Hon skrattar ju väldigt högt och hjärtligt och hade lätt för skratta. Det är så man minns. Och det är liksom den här mamman som hade smärtor och mycket och gick med kryckor. Hon finns ju också naturligtvis, men samtidigt så hade hon ju ett jäkla ranamma och sa jag ska minsann träna och gå runt sjön.
Oh.
Och så skojade vi och sa att på badet då simmar hon runt sjön, så att ja, ja. Råbosjön då. Ja.
Mm.
Så är det ju alltid med att man minns de fina stunderna och de bra stunderna.
Men det är ett trauma. Vad har det satt för spår i dig, skulle du säga? Hur har det här förändrat dig?
Ja, det stora hela det är ju att jag har ju en, alltså jag är ju rädd för att saker ska hända. Alltså jag har mer kontrollbehov över mina nära och kära.
Du vet att det värsta kan hända.
Ja, precis. Och jag kommer ju ihåg att direkt efter och så bodde ju pappa här hemma med oss. Och då låste jag in han när jag skulle gå iväg.
Oh.
Aha, okay.
För det kändes ju bra liksom att låsa in sina anhöriga. För då vet man i alla fall att ingen kan komma in.
Mm.
Sen att de själv kunde låsa upp det. Men bara jag visste att jag låste in dem.
Mm.
Mm.
Och det har väl börjat lagt sig. Så är det inte nu längre.
Det har lagt sig lite
grann. Ja, från början så kände man på dörren bara så att den skulle vara riktigt låst.
Jag vet inte om jag själv skulle klara av att förlora någon på det här sättet. Jag tror inte det. Hur kommer det sig, Carina, att du trots allt står på dina ben och är redig och kan prata om det här så fint?
Ja, för det första så har ju vi i vår familj en otrolig sammanhållning. Vi pratar om det här väldigt mycket.
Mm.
Vi gick ju igenom hela utredningen. Vi satt ju samlade en helg och läste igenom och vi diskuterade. Vi bearbetade tillsammans. Och sen har ju jag många bekanta eller vänner som också jag har pratat med och som lyssnar och så. Och sen vet jag inte, jag är nog bara en sån som person att jag är ganska lugn i vissa, det är väl sjuksköterskan som vaknar då kanske, jag vet inte. Men sen har ju jag är med i en församling och vi har ju vänner där som stöttar och finns där och vi har ju alltid haft vännerna som har stöttat. Även om inte vi fick något stöd och hjälp från varken landsting eller kommun eller så har ju vi haft vännerna.
Mm. Mm. Och på något jäkla vis så går livet vidare alltså.
Ja, precis. Och det var ju så här på julafton, eller på dagen före julafton, när vi, för pappa var ju skadad också, polisen hade ju slagit honom. Så att, för de grep ju pappa först för de misstänkte att det var han.
Just, okej.
Okay. Jaha, oj.
Ja, så att då såg jag att han var bandagerad och då ville jag ha en röntgen. Och så tog jag han till hälsocentralen. Och där, när vi kom tillbaka sen, vi fick ju åka på röntgen då såklart och så på sjukhuset. Och när vi kom ifrån sjukhuset sen, då var ju de... de första hjälparna har jag beskrivit i min bok. Då var de här. Och då var det vänner till oss som hade fått reda på att det var mamma det gällde. Och de kokade kaffe och liksom bara fanns här och bredde smörgåsar och så. Och sen hade vi ju folk som ringde varje dag och frågade hur många är ni idag? Ja, idag är vi 14 stycken, idag är vi 16, idag är vi 8. Och sen kom det alltid leverans av ett mål varmt mat varje dag. Och det pågick kanske 14 dagar. Och det är ju någonting som jag vill verkligen uppmana alla. Får man reda på att det har hänt något traumatiskt, så stötta upp med måltider. För att
ja.
Varm mat är någonting man inte gör.
Gå inte in i den berömda tystnaden.
Nej. Vi är väl kanske lite rädda så där till mans. Nu har ju jag, höll på att säga, norrländskt påbrå, så att jag kliver ju in hemma hos folk.
Ja, jo.
Sådär, men ja, jo, jag brukar också laga mat och ta med mig till människor. Men jag tänkte på en sak, alltså vi ska kanske inte gå in så mycket på det, men jag tänker på när du berättar om hur ni har gått igenom förundersökningsprotokoll och material och sånt och pratat sinsemellan. Känner du att det ändå någonstans, hur ska jag säga, hjälpte läkningsprocessen att ge dig i kast med den här, för jag förstår att det är hemsk information i det här förundersökningsprotokollet, men du kände ändå att det fanns en läkning i att förstå och ta in?
Absolut, ja, för att det är ju så här, det finns ju så många obesvarade frågor och det finns det ju fortfarande, men då fyller ju vi i det ungefär som om du tänker att vi har adopterade barn och det får man ju uppdrag att hitta på en historia som kan vara sann om det inte finns någon historia. Och ungefär så är det. Man måste liksom hitta någon historia som är trovärdig för att man ska kunna gå vidare och släppa det. Och det var jättebra, tycker vi. Men sen har vi ju vi tittar inte på bilder, det var det vi bort, och sen var det ju sekretess och sådär. Så att det är ju den öppna utredningen som vi har gått igenom.
För jag kan tänka mig, utifrån det jag känner till om det här fallet, så kan jag tänka mig att vad gäller gärningsmannen så det finns inga direkta svar där varför det här hände, annat än att personen inte är som han ska.
Ja, precis. Han minns ju inte, säger han. Och sen om man har börjat minnas nu eller så, det vet vi inte. Men knappast.
Nej, den vägen kommer ni inte att få några svar i alla fall.
Nej.
Nu har det gått 8 år. Hur ser framtiden ut, Carina?
Ja, framtiden ser ut så att vi har fortfarande så har vi träffar den här dagen. Och vi minns och vi försöker göra något roligt och vi försöker tänka att det var mammas sista dag i livet istället för att tänka att det var den dag hon dog.
Liksom,
utan man får fira hennes sista dag i livet. Så vi är i Råbo oftast och pappa brukar grädda kolbullar eller våfflor utomhus och vi försöker att göra det bästa av situationen. Sen åker vi ner på minnesplatsen som vi också har gjort. Det är grannarna i Råbo som har gjort ordning en plats i Råbo och det, som en minnesplats, och då tänder vi ljus där.
Fint.
Ja, och sen försöker vi väl att hålla ihop, fortsätta hålla ihop och minnas och så. Så att det har ju varit allhelgona, så då var vi också där i Råbo och tände ljus.
Förstås.
Vi som hade möjlighet.
Carina Wessner, Mordet på min mamma heter din bok.
Ja.
Och vi säger stort tack till dig för att du var med oss i Fråga kriminologen.
Tack så mycket.
Men tack så mycket.
Det är dags att släppa in veckans kändis, en allkonstnär. Han fick sitt genombrott i tv-serien Smash på 90-talet. Sen dess har han förgyllt alla möjliga och omöjliga sammanhang. Vad sägs om Slängde i brunnen och Nyfiken på Gud och Mördande intelligens? Som grädde på moset har han varit programledare för Karlavagnen i Sveriges Radio. Numera så är han konstnär på heltid. Verken som man gör, de är både originella och färgstarka. Det är sån där konst som man verkligen blir glad av att ha på väggen. Spana in själva så får ni se. Gå in på hemsidan valbeck.se. Fatima, det är förstås den stora mästaren Peter Wahlbeck som har en fråga till dig.
Hej, Peter Wahlbeck heter jag. och arbetar som komiker och konstnär. I den förorten jag växte upp så var det ett gäng som höll på med hyss. De brände saker och ting. Trappuppgångar tände de eld på, papperskorgar och sånt där. Och det var nog så att en kille, han var nog mer på det än de andra. Och det visade sig att när våran Wallås-skola brände ner så påstod de i alla fall att det var en av de här killarna som hade tänt på i träslöjdssalarna. Och det spreds upp i fläktsystemet så alla våra saker som vi arbetade med i träslöjden brände inne. Det drabbade oss rätt så, det var rätt svårt att se hela skolan som man hade gått på brinna ner. Det var väldigt ledsamt. Men sen så tror jag att den ena killen fortsatte med sådana här eldsvådor. Det som kanske en gång började som ett hyss och bussträck, det blev ju ren pyromani. Frågan till dig är, Fatima, finns det någon forskning på hur det här växer fram, pyromani? Vad är det som driver en pyroman? Är det någon form av känsla av lust eller någon sjukdom psykiskt, eller är det bara spänning? Och går det att bota pyromani? Det fanns ju en pyroman som kallade sig gryningspyromanen, när media kallar honom det nere i Skåne. Han blev ju dömd, det var svårt att få fatt på honom. Sen när han släpptes ut så började bränderna igen. Vad är det för straffskalor? Är det vanligt förekommande? Hur ser historien ut kring pyromani och botandet av sådana här brottslingar? Tack för att jag fick ställa frågan. Hej.
Peter Wahlbeck alltså, allkonstnär, duktig konstnär.
Ja, verkligen. Han Peter och, några... och jag har ett förflutet, visste du det?
Nej, det har du med var och en, känns det som. Ja. Vad har ni gjort för bus?
Nej, vi festade lite grann tillsammans. Så jag hoppas du kommer ihåg det, Peter, inne i Västerås här på det glada 90-talet.
Oj då.
Så har vi varit på samma tillställningar och pratat en del.
Peter alltså, han och några andra killar, de tyckte om att elda i papperskorgar. Någon fastnade i det här beteendet och brände ner en hel skola. Mm. Alltså det som börjar som ett hyss utmynnade i ren pyromani helt enkelt.
Mm.
Är det så här pyromaner föds, att det börjar på det här sättet med ett hyss?
Nej, jag skulle nog vilja säga så här, pyromaner, alltså äkta pyromaner, är faktiskt väldigt, väldigt ovanliga. Och inte ens han, jag ska återkomma till det, gryningspyromanen som Peter Wahlbeck nämner, är egentligen per definition en pyroman.
Okay.
Däremot så är det betydligt vanligare med mordbrännare.
Mm. Är inte det samma sak alltså?
Nej, det är inte det. För pyromani, det är en, kan man förklara som en störning, va? Där individen drivs av ett begär att anlägga eld. Alltså det är en psykiatrisk diagnos och den är väldigt, väldigt ovanlig. Det finns en massa kriterier i den här DSM-4-manualen, va? Att man anlägger bränder avsiktligt, medvetet och upprepat. Det har någon sorts känslomässig upphetsning i samband med den här handlingen. Att det finns en fascination, ett intresse, en attraktion för eld. Att man får en tillfredsställelse eller lätt medan elden brinner och efteråt, utan att det här är någon sorts...
Är det en njutning, låter
ja,
som?
Det blir som en njutning, och samtidigt så är det någon sorts, jag vet inte, en ångestreducerande handling kanske.
Aha.
Alltså det är oftast så menar man att det är en impulskontrollstörning, va? Man kan inte kontrollera impulsen.
Nej.
Att sätta eld på saker och ting, va? Så det är en, ska vi säga, det är en beteendestörning.
En tvångsgrej?
Ja, ja, impulskontrollstörning mer än en beteendegrej.
Får jag sticka in en grej jag kom på nu? Jag var på Karsudden en gång. Vet du vad det är för ställe?
Ja, det vet jag. Det ligger alldeles i närheten av där jag bor faktiskt.
Okej, där låser man ju in dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Jag träffade en kvinna där. Väldigt sympatisk och trevlig, som de brukar vara faktiskt. Den här tjejen, hon hade gjort sig skyldig till 18 mordbränder. Och jag minns det, just det här mötet med henne, för det är så att Karsudden, det är stor betong kan man väl säga. Hon, den här tjejen som jag pratade med, hon hade eldat upp ett dagrum där inne och en toalett. Och då lösningen blev att sätta henne i ett litet hus ute på området.
Ah, ja.
Då kunde hon i alla fall inte elda upp andra.
Nej.
Det var väldigt märkligt det där.
Ja. Hon ska egentligen korsudden. Inte skratta åt sånt, men nej. Det låter ju så absurt.
Ja, ja. Det är absurt. Mm. Så att de får rätt psykiatrisk vård eftersom det är något sjukt.
Ja. Men eftersom det är grund och botten, alltså frågan är också, kan man bota en pyroman?
Ja,
all den stund som det handlar om en impulskontrollstörning och det handlar om ett beteende, så föreställer jag mig att man skulle kunna nå viss framgång. Alltså, är det impulskontrollstörning, är det ett beteende och har det med en ångestproblematik som är liksom inblandad i det här att göra, så tänker jag att medicinering för ångest finns ju. Kognitiv beteendeterapi föreställer jag mig skulle kunna fungera, och sen alltså, alla de här terapiformerna som syftar till att ändra ett beteendemönster.
Så får du bukt på, vad ska vi kalla det för då, ångesten?
Ja.
Då kan man också få bukt på bränderna,
alltså,
så att säga.
Får man hejd, kan man på något sätt upprätta en typ av impulskontroll? För att det här är ju en avsaknad av impulskontroll. Kan man hitta en nivå där individen klarar av att hantera sina impulser?
Spännande.
Så kan man naturligtvis. Men jag tänker lite grann på gryningspyromanen eftersom Peter nämnde honom.
Mm. Ulf Borgström.
Ja, det finns ju en man som heter David Widlund som är brandutredare och expert på just mordbrännare.
Okay.
Och han skrev ju en bok som hette Gryningspyromanen, en berättelse om hämnd. Och där så talar han just om det här, alltså skillnaden mellan, jag kan tänka mig att det är intressant för lyssnaren, skillnaden mellan pyroman och mordbrännare.
Och
han kommer framförallt fram till att gryningspyromanen inte är en pyroman, utan en mordbrännare som drivs utav ett hämndbegär. För att han hittar olika profiler av mordbrännare. Han säger att det finns sinnesförvirrade mordbrännare. Det finns spänningssökare, det är så här, vi tänder på och sen kollar vi vad som händer. Och så har vi den dysfunktionella mordbrännaren, hämndmordbrännaren och den kriminella mordbrännaren. Och då föreställer jag mig att den kriminella mordbrännaren är den som bränner ner någonting för att hindra upptäckten av ett brott som man har begått. Låt säga man mördar någon och så eldar man upp huset också.
Okay.
Men just gryningspyromanen skulle då vara en hämndmordbrännare. Han kommer till världen den 6 november 1963 i Malmö och han får namnet Ulf Robert Magnus Paulsson. I yngre tonåren stjäl Ulf en moped. Snart avancerar Ulf till bilstölder och kassaskåpsinbrott. Som 17-åring döms han till sitt första fängelsestraff för bilstölder, olovlig körning och narkotikaförseelse. När straffet är avtjänat begår Ulf en serie villainbrott i Ystad och han döms till 10 månaders fängelse. Ulf byter nu efternamn, från Paulsson till Borgström, och snart skrivs han för evigt in i den svenska brottshistorien. Mellan år 2000 och 2011 misstänks Ulf ha anlagt ett 100-tal bränder i Ystad och Mellansverige. Bland annat Snickerboa i Katthult, känt från Emil i Lönneberga-filmerna. Han tros också ha satt eld på Västra Hemmenshögs kyrka och Nils Holgersson-gården. Flera gånger döms Ulf Borgström i tingsrätten för anlagda bränder, men han frikänns i hovrätten i brist på bevis. 2011 döms han till 8 års fängelse för grov mordbrand. Gärningen gäller ett hyreshus i Ystad. 2017 döms Ulf igen, den här gången till 2,5 års fängelse för försök till mordbrand av ett socialkontor i Köping. Vintern 2016 får tidningen Västmanlands Läns Tidning en exklusiv intervju med Ulf Borgström. I den ger Ulf ett slags motiv till bränderna, att folk skulle vara rädda för honom. Ulf säger, citat, "Jag ville ställa till ett jävla liv. Jag hade ingenstans att bo. Polisen trakasserade mig, frivården jävlades och socialen jävlades. Det som händer då är att jag säger ifrån. Att folk blev rädda gav handlingarna mer effekt." Slut citat. Vintern 2021 uttalar sig Leif G.W. Persson om Ulf Borgström i Nyhetsmorgon. Leif säger att den omskrivna gryningspyromanen nog är oförbättrlig.
Han är då oförbättlig i den meningen. Han drivs av ett starkt samhällshat. Och hans medel för att uttrycka det är att anlägga eld. Det är ofta byggnader, gamla byggnader som har någon form av kulturell bäring. och därmed ett samhälleligt värde, va?
Nu vintern 2025 misstänks Ulf Borgström för nya brott. Under ett par nätter i april förra året 2024 repades ett hundratal bilar i Norrköping. En mansperson iförd stort skägg har fångats på övervakningsfilm i Norrköping. Polisen är övertygad om att mannen är den nu 61-årige Ulf Borgström. Misstanken gäller nu 48 fall av grov skadegörelse. Enligt åtalet uppgår skadorna på bilarna till ett värde av över 320 000 kronor.
Ja, det var alltså Ulf Borgström, den så kallade gryningspyromanen. Du, för en tid
sedan... Eller mordbrännaren.
Ja, det korrekta är ju alltså det.
Ja.
Aha. För en tid sedan så kände jag att jag måste ju träffa Ulf och prata med honom. Men jag kände ändå ett visst obehag. Du vet, allt som har med eld att göra. Fruktansvärt farligt.
Ja, jo, jag fasar också för eld.
Så jag ringde faktiskt i samband med att jag skickade ut den här intervjuförfrågan till Ulf. Så kollade jag med polisen på orten där han bor. Hur farligt är det här för mig? Kan gryningspyromanen kanske gå på mig då? Den polisen jag pratade med då sa det att du kan vara helt lugn. Vet du varför?
Nej.
Den här polisen sa, han kommer aldrig ställa upp på en intervju. Han hatar journalister, han avskyr media. Och polisen hade rätt. Jag skickat brev men fick inget svar.
Nej, kanske lika bra. Vad säger man? Låt, det är på engelska, let resting dogs lie, va? Alltså låt saker och ting vara som de är.
När det gäller honom, tror du att det kan bli ännu en eldsvåda?
Jag är lite osäker på det. Det har funnits indikationer på, alltså man har ju i förstone faktiskt uttalat sig och sagt att det finns en betydande återfallsrisk, men jag kan inte bedöma hur det ser ut idag faktiskt med den saken.
Du, den här gryningspyromanen?
Ja, mordbrännaren.
Ja, just det. Är han ensam i sitt slag eller finns det likasinnade?
Alltså det är otroligt ovanligt, men det fanns ju ett fall här som var uppe i hovrätten för Västra Sverige faktiskt, och det är ett ärende som utspelar sig någonstans under 2020, eller domen faller 2021, och det är väl 2020 som det händer.
Aha.
Där vi alltså har egentligen, men det är ju risk för att det blir ett helt specialavsnitt om det här också, men egentligen så har vi fyra individer som på ett eller annat sätt då har med varandra att göra. Det har varit tidigare relationer, det är nuvarande relationer och så vidare. Men så har vi mannen i det ena förhållandet och kvinnan i det andra förhållandet. Och de har tidigare haft ett förhållande, men nu har de nya partners. Men de fortsätter att ha ett förhållande. Och de har någon sorts förbläss. Och jag tror att det är som jag, intrycket jag får av domen är att det är mannen som egentligen är drivande. Men kvinnan har också varit delaktig.
Vad hände då? Vad gjorde de?
Ja, nej, men de eldade ner ett bostadshus som mannen själv med sin nya kvinna bodde i. De eldade ner ett fritidshus, de eldade ett gäng bilar.
Och det är bara några år sedan?
Ja, det är 2020 hände det väl, va? Då väcktes åtal. 2021 kom tingsrättens dom, Varberg. Och hovrätten skärpte sedermera straffet. Och det här är ju en intressant dom. Det är nästan som vi skulle ha ett specialavsnitt. För att faktum är att man döms egentligen på en lång, lång, lång indiciekedja. Och det är inte särskilt vanligt. Och det här är dessutom då ett fall som handlar om mordbrand. Och där är ännu mer ovanligt. Så den här domen får jag nog lov att säga då från hovrätten för Västra Sverige. Den kom ju då i september 2021. Den är nog ensam i sitt slag att ha dömt ut så pass kraftfull påföljd för en mordbrand. 18 år fick mannen. Jag kan inte riktigt komma ihåg vad kvinnan fick. Det ska låta vara osagt. 18 år fick han. Och som sagt, det är på en indiciekedja.
Och som tur är, väldigt sällsynt alltså.
Mycket sällsynt.
Hej kriminologen. Jag har läst att det är olagligt att ta fågelägg i naturen. Vilka ägg får man ta och vilka ägg får man absolut inte ta?
Ja, det enkla svaret är att du får inte ta några ägg överhuvudtaget.
Inte?
Nej.
Lägga ägg, är det sant?
Ja, det är sant, det är sant. Att plocka och förstöra ägg från vilda fåglar är ett jaktbrott.
Så att de här äggsamlarna då, de gör ju något olagligt då, låter
det som. Absolut, absolut gör de det. Och faktum är att det är till och med olagligt. Vi säger att du har samlat in ett gäng ägg och sen lämnar du dem till mig och jag hanterar dem eller förvarar dem på något vis. Ja, då sysslar ju jag med jakthäleri.
Okej.
Okay. Så köpa, byta, sälja, transportera fågelägg är också förbjudet och det är enligt artskyddsförordningen faktiskt.
Mm. Vill man samla på ägg? Ja, det finns ju hönsägg.
Ja, eller godisägg kanske. Ja,
Kinder är bra. Du, har väggsamlare där ute?
Ja, det finns. Och faktum är att när det kommer till lagföringen av de här människorna så har vi ett problem.
Okay.
Det är alltså förbjudet att samla ihop dem. Det är förbjudet att hantera dem.
Mm.
Men det är inte förbjudet att inneha en samling.
Och ja, det låter märkligt.
Ja, och det här gör ju då att när du ställs inför, du kommer hem till någon snubbe eller snubba som har en samling ägg som är helt klart olagligt
typ att samla ägg, ihop.
Ja, ja, precis. Mm. Eller vad det nu kan vara för en vilda djur.
Mm.
Vilda fåglar. Då måste du bevisa som åklagare att sättet varpå de här äggen har kommit i den här personens ägo någonstans i ledet har handlat då om att man antingen har plockat de här äggen eller fått dem, så att säga. Så antingen så är det då ett direkt jaktbrott eller så är det ett jakthäleri.
Så det handlar om det? Okay.
Ja, och då måste man i stort sett, som jag har förstått problematiken, visa detta för varje ägg. Så det är problematiskt att få folk fällda, och jag vet att röster har höjts, inte minst då liksom från de som vill skydda djur och natur, mot att man bör införa även ett förbud att inneha den här typen av samlingar för att kunna komma till rätta med problemet.
Låter ju helt rimligt, eller?
Ja, och det är väl, Sverige är väl ett av de länderna som utmärker sig med att inte ha den typen av lagstiftning.
Okej. Okay. Du, för några år sedan, jag tror att det var 2016, 17, 18. Hade vi inte någon sån här fall då på tapeten?
Jo, och där var det just så där problematiskt. Det var tre män som var så där 60-70 års åldern. Och där man ställde dem för rätta. Det var Gävle tingsrätt. Och de misstänktes då för att ha samlat ägg från utrotningshotade fågelarter någonstans i Gästrikland, Småland och Medelpad.
De här gubbarna, de höll på med det.
Ja. Och då åtalar man, då gick man till åtal på jaktbrott, man gick till åtal på artskyddsbrott och på jakthäleri då. Och där hamnade man i det här problemet att man faktiskt inte visste. Det man visste var att det fanns en samling, men man visste inte riktigt hur det hade gått till när man fick ihop den här samlingen. Och där behövde då åklagaren, då ställdes kravet på åklagaren att åklagaren skulle visa att det här verkligen, samlingen hade kommit till på ett sådant sätt att det då utgjorde ett jaktbrott, ett artskyddsbrott och ett jaktheleri. Och det var jättemycket turer. Man sköt upp den här rättegången och man sänkte straffen för de här äggplundrarna. Mm. Och jag minns inte riktigt vad vi landade i faktiskt.
Nej, de fick kanske ett skrämselskott i alla fall.
Jag tror
så att de inte samlade mer.
Alltså någon blev skyldig till ett grovt jaktheleri i alla fall. Men då tror jag att man, då har ärendet kommit så långt som till hovrätten.
Mm.
Och de andra två tror jag faktiskt blev frikända, om jag minns rätt.
Vi hoppas att de har lagt av med de där dumheterna. Du, somliga samlar ju på frimärken, andra på ägg då, uppenbarligen. Själv samlar jag på Kalanka-tidningar en gång i tiden. Vad samlar du på, Fatima?
Nej, men jag samlar faktiskt på frimärken. Men det ska vara nordiska frimärken. Så att alla där ute som har frimärken från Färöarna, det är hårdvaluta. Please, please, please.
Det låter så fruktansvärt tråkigt. Det och mynt.
Det är jättekul.
Är det så?
Mm.
Hörrni, vi är i mål. Jag ser ut som fan själv just nu när vi sitter i studion. Nerklädd, nästan äcklig. Om en stund så ska jag svida om. Mm. Vi ska på fest. Är det inte så, Fatima?
Yes, äntligen.
Är det någon poddfest eller?
Ja, typ.
Om vi överlever den festen, då är vi tillbaks nästa vecka, nästa tisdag. Häng med oss då också.
Gör så.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.